Jag ska försöka att vara koncentrerad kring ett ämne som har legat mig varmt om hjärtat i en tid och som berör inte minst då detta fantastiska att vi får vara med i en tid där den pingstkarismatiska rörelsen går som en jättevåg över jorden nu. Vi ser ju alltså dimensioner. Det var väldigt, var högt. Jag kommer så långt ifrån er. Det finns ju dimensioner i detta som Levi Petrus överhuvudtaget inte kunde omfatta, för att det var inte de enorma skalorna. Men han fick ju vara med och sätta igång någonting som vi i vår generation nu ser och kan glädjas över. Det paradoxala i detta, det är att det jag nu kommer att nämna delvis då, det ser vi ju inte ske i Sverige i den omfattningen. Det finns ju tack och lov ljuspunkter. Men jag talar nu om i generella termer. Det är ju populärt att säga att vi är ett av världens mest sekulariserade nationer. Jag vill nog påstå att vi är ett av världens främsta ateistiska nationer. Näst efter Nordkorea. Det är bara det att Nordkorea är en totalitär regim. Vi är mer sofistikerade i vår ateism i Sverige. Och jag har inte tid nu att gå in och i djupet på det för mycket. Därför så blir det en krock när vi nu talar ut vad som sker över världen. Men därför så, och jag får ju som Ulrik antydde vara ute ganska mycket och se hur bilden i Sverige ser ut. Och den ifrån ett frikyrkligt perspektiv, om jag använder de termerna, är det katastrofläge i Sverige. Det är alltså inga falsarier att säga att frikyrkan i Sverige bommar igen 2050. Alltså när mina barn är då i min ålder, några år äldre. Jag talar generellt nu. Sen finns det ju alltid ljuspunkter. Men det kommer att gå väldigt fort. Samtidigt då så berättar vi om bilden över världen. Och då säger ju inte vi detta för att skapa kramp och stress hos oss och dig och din församling. Utan vi säger ju och uttalar detta för att vi ska kunna glädjas över att världen är större än gamla Svedala, eller hur? Och så glädjas över att vi den stora bilden är med i den stora segrande och vinnande laget. Eller hur? Så, och under tiden vi gör det så ber vi ju och så ger vi oss inte. Och så arbetar vi på och hoppas att Sverige innan Jesus kommer tillbaka ska få vara med i den där enorma globala. Ja, sociologerna kallar det faktiskt ett globalt fenomen. Alltså när vi säger nu att, som Satan antydde, att den karismatiska rörelsen över världen snabbast växande rörelsen alla kategorier. När vi säger det så är inte det någon religiös vetenskap, utan det är sociologiska undersökningar. Och sociologiska undersökningar kallar denna världsvida, alltså det globala fenomenet, just för ett globalt fenomen. Därför att det just nu blir, alltså den växer, rörelsen växer snabbare än hela den samlande världsbefolkningen. Vi svenskar är oerhört spontana, är vi inte det? Ja, men jag förstår det, för vi måste tänka nu. Hörde jag rätt? För du vet, vi är ju inte van med detta. I Sverige ser vi ju inte detta ske. Vad är det du säger då? Jo, just nu blir det fler folk frälsta varje dag än vad det föds. Och när jag använder ordet frälst så gör jag det alltså i meningen, i medveten mening. Därför att jag talar inte nu om att bli kristen. För det kan vara i kulturell förståelse. Ja, men det finns ju massor med strömningar i Sverige som är en av de mest, det är ju min subjektiva uppfattning då, mest ateistiska land, så finns det ju fortfarande människor som säger att ja, men vi är ju kristna i Sverige. Det är klart vi är kristna, vi är ju inte muslimer. Och då menar man att man är kristen utifrån en kulturell förståelse. Men det är skillnad på det och att vara frälst. Att vara frälst betyder jag en syndare. Jag behöver Jesu blod över mitt liv och jag vill leva som en lärjunge till honom till han kommer tillbaka. Det är att vara frälst. Och när vi talar om den enorma och globala fenomenet som sociologerna då kallar det, så är det den bemärkelsen vi talar. Människor blir inte kristnade, människor blir frälsta. Amen. Och det är en väldig skillnad. Så då blir ju en liten sån retorisk fråga. Är den globala kristna, jag har rätt förståelse då, kristendomen, väckelsekristendomen, den pingstkarismatiska rörelsen, dess framväxt, är det ett tecken på Jesu återkomst? Jag svarar ja. Varför jag säger sätter ett frågetecken, det är ju för att vi även i den karismatiska delen av Sverige kan ha två grovkornigt skilda uppfattningar eller synsätt på ändetiden. Vi har en falang i Sverige som är karismatiker men som har en väldigt negativ syn på tidsålderns ände eller slut. Och jag använder inte detta i polemik då, och jag slår inte Bibeln i huvudet på dessa eller på dig. Därför att det jag uppskattar hos de här människorna, det är ju att de åtminstone sysslar med de profetiska texterna. De är ju intresserade av eskatologin åtminstone. I den stora breda kristenheten i Sverige nämner man ju inte från talarstolarna ens att Jesus kommer tillbaka. Så det ska de ha favör för. Personligen tycker jag att man har en för dyster syn på Guds församling och dess status innan Jesus kommer. Eller nu tillhör jag den fortfarande då delen av kristenheten, och jag tror jag känner mig hyfsat hemma här, där jag fortfarande predikar uppryckandet. Och resonemanget kring dessa och med dessa, det är ju ungefär så här. Att vi skulle ha levt på Jesu tid och apostlarnas tid. För då var det drag under galoscherna och det var väckelse. Och det var det ju med tanke på att det bara bodde 175 miljoner människor på den tiden. Det är ju mindre än vad det bor bara en enda nation, till exempel Indonesien, 225 miljoner. Men när Jesus och apostlarna verkade fanns det bara 175 miljoner människor. Och det finns ju de teologer och det finns ju de historiska källorna. Även om jag tror att de kan vara ganska så, jag vill inte säga att de är 100% trovärdiga. Men som menar till exempel att församlingen, du vet när vi läser breven i Nya Testamentet, de här olika församlingsbreven, så tänker ju vi ofta utifrån våra referenser. Och i svenska referenser är ju en församling på 200-400 medlemmar, en medelstor församling. Snart i Sverige är det bland de största församlingarna, om utvecklingen fortsätter som den gör nu. Men då ska vi ju veta att, och jag säger återigen, jag har inga trovärdiga källor, men det finns ju de som teoretiserar åtminstone kring att församlingen i Efesos, eller om det var i Korinth, 250 till 350 000 medlemmar innan det klingar av. Det finns siffror som menar att församlingen i Antiochia blir upp till 500 000 medlemmar innan det klingade av. Om det riktigt är möjligt har jag inte forskat i, men jag bara pekar på att det var ju dimensioner. Det som skedde med den nya kristna rörelsen runt Medelhavet på Jesus och apostlarnas tid. Och då säger de, det var då det skedde. Det var i den tiden det begav sig. Men så när den sista aposteln dog, så systematiserades kyrkan. Och församlingen och den katolska kyrkan blev vad den blev, och därmed börjar förfallet. Och förfallet kommer att fortsätta ända till Jesus kommer tillbaka. Vi kan alltså inte vänta någon form av det jag nu ska berätta om en liten stund och det vi ska läsa om som en etikett eller som ett namn på församlingen. Och jag tycker att det är en ganska dyster bild. Jag finner att Jesus har en mer positiv syn på sin församling som alldeles strax kommer tillbaka till. Och jag vill säga, för då frågar jag dig, vad har du för slags syn då? Jo, jag tror det som jag kan tolka Jesus menade, att vi alltid i alla generationer och i alla tider måste se och kommer att se både missväxt och växt. Det vill säga gräset och ogräset växer tillsammans. Håller ni med om det? Så att jag är inte förfall, ni ska predika. Jo, men det ser vi ju hela tiden, varje dag. Vi behöver inte tala om det. Det ser vi väl. Så förfall får vi leva med i alla tider. Ja, men vad, med Kristi kropp då, förfallet? Ja, om du frågar mig, förfallet, den kyrkans förfall eller församlingens förfall i vår tid, i vårt land, det är i min perspektiv stavas liberalteologin. Som fullständigt gröper ut hela den kristna identiteten. Så vi har ju ingenting att svara upp mot det mångkulturella samhället som vi bara har sett början på i Sverige. Nästa år, 2016, går vi över 10 miljoner människor i Sverige. 10 miljoner. Arbetsförmedlingen säger 100 000 invandrare varje år in i vårt land. Det är vad som krävs för att i fortsättningen behålla välfärdssamhället. Och då ska du veta att dessa invandrare som kommer ifrån alla möjliga religiösa bakgrunder, de är inte vana med att skilja religion mot stat. Där tillhör kulturen att man är religiös och att man är utövare av religioner. Det är bara i Sverige vi säger, tro får du göra kyrkan. Så i Sverige har vi lärt oss att polarisera. Men 100 000 varje år från de andra världen och andra länderna har ju en helt annan förståelse av vad religion och kombination kultur är. Och många av dem är ju kristna. Majoriteten tillhör andra trosuppfattningar. I den tiden när befolkningsexplosionen eller tillväxten i Sverige går rakt upp, där sjunker frikyrkan. Och i den tiden, när du ser de här två pilarna, i den tiden är det vi har kristna företrädare som utan att rodna tar alla mediala plattformar och säger, nämligen, ja, för att bara uttrycka det hyfsat polerat då, att vi rullar ut korset när RFSL hyr våra lokaler för att tala om sex och samlevnad. I den tiden frikyrkopastorn hänger ut Pride-flaggan i församlingsfönstret i kyrkan när tåget går. Och min fråga, är det i den tiden vi behöver kristna ledare som fullständigt urholkar den kristna identiteten? Är det på det sättet vi ska vinna när vi talar nu om att jag hör ju kristna människor säga, det är underbart, 100 000 invandrare varje år, nu är det missionsmarker. Ja, är det på det sättet vi ska vinna dem? Vi har inte en chans. Vi kommer inte att ha en chans. Ingenting att sätta emot. Detta är ju det abnorma i ett globalt hänseende. Detta, vad jag säger nu, för sig kommer inte. Det väckelsekristendom över hela världen går fram med en sån våldsam fart som det gör nu. Så det var en liten intro. Nu får vi gå till Guds ordet. Och det är tre bibelord som jag lägger i som en bottenplatta. För detta då, och ska jag försöka vara hyfsat koncentrerad här oj, det var väldigt, det var redan 10:50. Då går vi först till Romarbrevet 11 och vers 35. Nu fick jag med mig fel bibel. Jag brukar inte läsa Bibel år 2000 så mycket, utan det är mest folkbibel, men jag hoppas att... Okej, okay. Ja. Vers 25, Romarbrevet 11:25. Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd, vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna, här kommer det, i fullt antal har nått målet. Lägg märke till ordet fullt. Fullt. Alltså det är ju som om Gud vet en siffra. Men vi vet inte. Men det är någonting som säger att det finns ett antal. Det finns en siffra. Och när den har uppnåtts i fullt antal, då ska hela Israel bli frälst. Så går vi till Matteus 13. Matteus 13, vers 47. Det finns ju flera liknelser i det där kapitlet där Jesus talar om tidsålderns slut. Och för den som predikar uppryckandet är det väldigt tacksamt att det inte står världens slut, utan tidsålderns slut. För att när Jesus då rycker sin församling från jorden, så är ju inte det världens slut, utan det är tidsålderns slut. Världen fortsätter ju. Världens slut kommer ju längre fram vid slaget av Harmageddon. Och här använder nu Bibeln tidsålderns ände eller tidsålderns slut. Och då står det i vers 47. Jesus säger, men himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag. Alla slag. När det är, vad då? Halvfullt? Ett bottenskrap? Fullt. Det maximala begrepp. Drar man upp det på stranden, sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar, kastar bort den dåliga. Där har du också en bild på detta med att vi får leva med gräs och ogräs, tillväxt och missväxt samtidigt. Avfall och väckelse går hand i hand. Och så står det. Så ska det bli vid tidsålderns slut. Då måste vi ställa frågan till texten igen. Vad var det och hur skulle det se ut vid tidsålderns slut? Jo, näten skulle vara, för det första, fisk av alla slag. Och näten skulle vara, vad då? Full, det kom det igen. Hedningarnas antal i fullt mått. Näten skulle vara fulla med fisk. Och så går vi till ett annat bibelord. Vi har inte så jättelång tid ikväll, va? Lukas 14. Men behöver ju i alla fall ha 2 och 3 vittnesbörds texter för att belysa en möjligen sanning. Och där har du ju texterna där Jesus säger och berättar om i Lukas 14, vers 15 då. Och så är ju hela denna kända text, du vet, där det står om bröllopet i himlen. Och där är ju, alltså när Jesus berättar liknelsen, så är den på förekommande anledning. Det är ett påstående. Någon av bordsgästerna har nämligen sagt, salig är den som får vara med i måltiden i Guds rike. Då kommer berättelsen. Och då svarade Jesus, en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. Bara ett litet propå. Vers 17. När festen skulle börja, alltså detta är inte en liknelse från Jesus som berättar det 2000-åriga kyrkohistoriska grenverket. Utan detta är en text från Jesus där han beskriver att strax innan festen börjar, precis då dörrarna slås upp och vi är bjudna till serverade bord, exakt då. Så detta är alltså en liknelse som tar upp så här. Kommer då vi att vara exakt då tidsålderns ände ett faktum, eller om du vill, Jesus rycker sin församling upp. Och så skickar han ut oss tjänare, ni kommer ihåg detta. Alla dessa olika ursäkter för att inte vara med. Och så i slutet på den berättelsen, då får du gå ner till nämligen 23. Då sa mannen till sin tjänare, det var tredje gången. Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit. Så att mitt hus blir... Kom det igen. Alltså Jesus tycker om när det är fullt. Kan du säga amen till det? När alla platser, alla stolar är upptagna. Jesus har en vision om detta. Och nu skulle vi ju kunna, och det är många här idag som är mycket, mycket mer pålästa i det här ämnet än vad jag är. Men det är så fantastiskt spännande. Kan du släcka ner det där så jag inte har ljuset i ögonen, är du snäll? När det gäller första bibelordet så är det ju det klassiska kapitlet. Där Paulus har liknelsen eller bilden om Israel och judarna som det äkta olivträdet. Äkta olivträdet. Det vill säga att judarna fick erbjudandet först om Jesu frälsning. Eller frälsning genom Jesus. Men de sa nej. Då gick samma erbjudande ut till hedningarna. Det är du och jag. Och då använder Paulus bildspråket att vi är de vilda grenarna. Vi har ett äkta olivträd. Och så har vi de vilda olivgrenarna, eller vilda grenarna, det är du och jag. När judarna, det äkta olivträd, sa nej. Så om du använder bildspråket, blev grenarna avbrutna eller gav utrymme eller mellanrum tomma platser. Då säger Paulus att för 2000 år sedan så började Jesus alltså ympa in, ta de vilda grenarna. Och så ympa han in det i trädet. Och när han hållit på och ympat i 2000 år. Det vill säga att du behöver inte bli jude. Du behöver inte konvertera. Utan de vilda grenarna du har ympas in. Och vi får faktiskt del av samma rot, samma stam och hela Abrahams välsignelse. Och sen är det ju en varning i texterna då att vi ska inte förhäva oss, vi hedningarna. Inte tro för mycket om oss själva, men det är en annan story. Det jag vill peka på, det är ju just detta uttrycket, fullt antal. Frågan är om vi lever där nu, i den tiden. Därför att, kort och mycket koncentrerat. I 800 år så växte den kristna församlingen, Jesusrörelsen, runt Medelhavet. I 800 år. Och jag nämnde ju några siffror. Men man talade över hela världen om den kristna rörelsen, men den var begränsad. Den växte så det knakade, men på begränsad geografiskt område, om man säger globalt. Länderna runt Medelhavet i 800 år. Då kallar man det på sociologispråket att då var väckelsen eller den kristna rörelsen brunbränd. Men när år 800 var ett faktum så vet vi här inne, vi som har levt lite historia, någonting hände. Nämligen islam kom. Och hela detta område islamiserades, lades under Allahs och Muhammeds lära och evangelium. Vad hände då? Ja, då puttades evangeliet upp till Europa. Då fick vi det. Och över till Nordamerika. Och då sa sociologerna och säger nu när man i efterhand tittar på detta. Då blev väckelsen från brunbränd till vit. Och då talade man över hela världen om att den kristna församlingen, den växer allra mest i västervärlden. Den är västerländsk. Hela västervärlden är kristet. De kristnar hela Europa. Så pågick det och vi var stolta över detta. Den var västerländsk ända fram till 1980. 1980 händer någonting. Hela vinden vänder. Och den vänder tillbaka till de områden den en gång började, där det en gång utgick ifrån. Därför när jag inledningsvis ikväll säger att den kristna församlingen växer snabbare än hela den samlande världsbefolkningen, så är det inte tack vare Skandinavien, så är det inte tack vare Europa, så är det inte tack vare Amerika, Nordamerika, så är det icke tack vare västerländsk kultur. Tvärtom, de stora kyrkorna i Europa tappar 7000 medlemmar per dag. Hela Europa håller på att gå ifrån det som en gång var vårt signum. Vi håller på att bli ateister eller agnostiker. Men tack vare att vinden har vänt och de stora väckelserna i Latinamerika, Sydamerika, Nordafrika, ja mer än Nordafrika, stora delar av Afrika och Asien. Alltså nu är vi tillbaka där vi en gång började. Och jag är ingen profet och jag har inga belägg för det, men jag tänker högt med er. Nämligen att nu har evangeliet väldigt tydligt gått hela jorden och nu är det tillbaka där det en gång började. Och frågan är om det kan sammankopplas med bibelordet när hedningarnas antal i fullt mått har kommit in. Det vill säga att det är ingen garanti för oss i Sverige att vi ska se denna väckelse innan Jesus kommer tillbaka. Det var väldigt öppet i Jerusalem. Många blev frälsta. Det var väldigt stängt förhållandevis i Aten. Och frågan är om det är vi som är vår tid, eller den tiden, eller hur nu kopplar språket, Aten. Det finns ingen självklarhet att vi i Sverige ska leva med i detta innan Jesus kommer tillbaka. Men vi kan ju be om det. Och vi kan ju jobba för det. Hur går det? Får ni någonting utav detta? Ni har inte somnat riktigt än. Det är spännande tider. Och Petrus dog 1974. Det här kunde inte han tala om. Men det kan vi i vår generation. Vi ser detta ske. Får jag hålla på några minuter till? Går det bra, tror du, Ulrik? Hur länge har ni hyrt lokalen? Är det här vi ska vara imorgon också? När vi lyssnar till Sivas värld. Okej, jag var ju ute i 18 år och föreläste helt sekulärt. Jag var ju ute i kyrkan och predikade också under alla de åren. Men mer tematiskt då på helgerna. Men jag var ju ute i den profana världen. Och det var ju fantastiskt i sig då. Men jag var i Göteborg och ungefär en sån här lokal. På Järntorget, Folkets hus, en skabbi, de borde renovera det där. Och det var ungefär 200 göteborgare där. Och det var en seminariedag och jag var sist ut. Det var två före mig som talade och jag skulle gå ut som tredje man. Och mannen framför mig, föreläsaren där, han tappade fullständigt koncepterna. Och han pratade och han pratade och han pratade. Och till slut så förstod han själv att han hade pratat väldigt länge. Då blev han lite orolig så han lutar sig liksom ut mot dessa göteborgare och säger jag ser här, ni har ingen klocka här i lokalen. Då är det en urgöteborgare från Jonsered som häver upp sin röst och säger nej, men vi har allmän. Jag lovar, riktigt så illa ska det inte bli. Ska vi gå då till Matteus 13 och se lite grann på det där bibelordet. Det är ju två kännetecken med dessa med näten. Det ena är ju att det ska vara fisk av alla slag och det ska vara fullt. Det jag nu har försökt att säga när det gäller i sifferväg, det håller ju ateisterna med om. För de kan ju, statistiken ljuger ju inte. Så Christer Sturmark och ateisterna kan säga så här: Tommy, det är sant, det vi ser över världen, den kristna tron växer. Du vet alltså, det gillar ju inte Christer Sturmark när jag går ut på nätet och skriver om det, men det är ju ateismen som viker i världen. Men du vet, i Sverige tror vi att ateismen är den stora världsreligionen. Men du vet, från 1970, då den var på 16-17% ateister, bekännande ateister i världen, så har den sjunkit ner till 11 nu. Så nu är det ungefär 11% bekännande ateister i världen. Och alla siffror säger att om, jag tror det var 2030-2035 någonstans, så är siffran nere på 7,5. Så det finns en religion som väldigt tydligt viker i siffrorna i världen, och det är ateismen. Och säga det i Sverige, det är ju som att svära i kyrkan. Men detta är sanningen, va? Det vill säga att just nu är det 89% religiösa människor över i världen. Och 11%. Så när debatten om homosexualitet var igång så var det inte svårt att försvara den. När jag säger till, jag kommer inte ihåg alla de här konstiga Aftonbladet, så satte de sportkommentatorer för att ringa upp mig och intervjua om kristen syn på äktenskapet. Sportkommentatorer. Jag har glömt namnen på dem. Så när jag säger, nej men du, det vi har skrivit, det säger, de allra flesta människorna på jorden tycker så. Va? Vad menar du? Man är inte homofober i hela världen. Om vi börjar med pingstvännerna så är vi ungefär 500 miljoner människor. Ja, men alla tycker väl inte så? Nej, men jag talar om vad vår lära och vår teologi är. Så vi började, 500 miljoner människor på jorden anser att homosexualitet är synd och att äktenskapet är mellan man och kvinna. Jaha, ja, sen kan du koppla in katolska kyrkan. Det kan ju vara bra att använda dem ibland, va? Eller? Ja, de är 1,2 miljarder, det är världens största kyrka. 1,2 miljarder människor, vad säger de? De säger samma sak, homosexualitet är synd. Men äktenskapet är mellan man och kvinna. Sen kan du ta hela den ortodoxa kyrkan. De är 400 miljoner människor. Vad är vi uppe i då? Ja, vi är uppe i 2 miljarder. Sen kan du ta den koptiska kyrkan och så kan du ta flera andra kyrkan. Sen kan vi börja med religionerna. Vi tar hela islam, 1,6 miljoner miljarder människor. Sen kan du ta hinduism. Du kan inte prata med hinduer och muslimer och i deras religions namn befästa eller stadfästa homosexuella parrelationer, långt ifrån. Så när vi hade räknat in det, hela världens olika befolkning, då var det en liten klick svenska ateister kvar. Det är vi som, alltså vi måste börja lära oss i Sverige säga att det är vi som är avarten. Det är vi som är de exklusiva. Det är vi som är de extrema i väldigt många olika frågor. Så det var inte det jag egentligen skulle säga. Men i alla fall på frågan här. Sociologerna säger ju att den kristna tron växer. Det är sant, säger ateisterna. Men här kommer det. Det Tommy är. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men detta sa Christer Sturmark i en öppen debatt jag hade med honom. I en av våra kyrkor i Sverige. Det är bara i nationer som har ett lågt BNP per capita. I länder med dålig ekonomi och dålig utbildning, där går Jesus fram så det knakar. Bara i de länderna. Vad han skulle vilja säga, och vad alla ateister skulle vilja säga, och egentligen det de säger, men de kan inte säga det rakt ut, därför att i Sverige måste vi ha PK, politiskt korrekt. Men vad de skulle vilja säga, det är det, alltså här i Sverige och i den delen av världen, det vi är begåvade, det behöver vi inte Jesus. Det är ju det man vill säga. Men det förstår man inte, det kan man ju inte säga, för det börjar ju bli rasistiskt. Men det är vad man skulle vilja säga. Om nu Jesus säger, som han säger, att vid tidsålderns slut så är det två kännetecken som ska vara tydliga vad det gäller den kristna församlingen. Det ena, det är fisk av alla slag. Och det ska vara fullt. Om det är sant, så måste den profetian motsäga ateisternas propaganda. Nämligen att det bara är i länder med låg BNP, dålig fortbildning, som har väckelse. Och nu har jag inte den tiden ikväll då, återigen, det var väl tredje gången jag sa detta. Men som du bara förstår, jag håller på att läska dig med några sanningar som gör att det är så intressant att leva i vår tid. Låt mig få två exempel. Ge dig två korta exempel som bekräftar Jesu profetia om den sista tiden och som motsäger ateisternas propaganda. Exempel nummer ett, Sydkorea. Sydkorea på 4 decennier har blivit en utav världens starkaste ekonomier. Det har gått på 4 decennier, 40 år. En utav världens starkaste ekonomier, Sydkorea. Samtidigt som ekonomin har rest och välfärdssamhället har rest sig i Sydkorea, har den nationen sett en väckelse utöver det vanliga. Så de negativa källorna säger att nu är 30% av Sydkoreas befolkning frälsta. Det var de negativa. De positiva källorna säger i Sydkorea, nej, det är 50% som bekänner sina liv till Jesus Kristus. När skedde detta? På 40 år. Så när Levi Petrus fick sitt andedop 1906-1907 exempelvis, så kunde han åka ner till Korea och komma, nu gjorde han inte det, men han kunde ha gjort det och sagt, I Korea, Sydkorea, finns det inte en enda evangelisk, protestantisk församling. Idag kan vi åka ner till Sydkorea och komma hem och säga, i Sydkorea finns det 7000 evangeliska församlingar bara i en enda stad. Detta har skett alltså under våra senaste 40 åren. Det är det ena exemplet. Det finns ju många, många fler. Ett som är intressant, som jag egentligen inte har tid att prata om så mycket om idag. Men det är ju Brasilien. Det är ju Brasilien. Att det är en väckelsenation visste vi. Men det är de kommande nationer där alla investerare har sina ögon på nu. Alla affärsmän, stora företag, tittar på Brasilien. För de menar att det är nästa nation där det är värt att investera. Alltså välfärden i Brasilien skjuter upp som bambuskogar. Samtidigt som väckelsen finns inte en tillstymmelse till att väckelsen i Brasilien klingar av. Men det exempel jag skulle ta fram nu, det är Kina. Kina. Du vet, under de här 18 åren jag var ute, jag vet inte hur många affärsmän och företagare som pratar om bara få en produkt, en vara, en tjänst som slår i Kina. Jag menar, det myllrar ju av folk där, så alla visste, får jag någonting som slår där, då är framgången saga all. Framgångssagan all, verklighet. Så det behöver jag inte säga här ikväll, att Kina är en av världens starkaste ekonomier. Behöver jag säga det? Samtidigt så vet vi att det fortfarande är en totalitär regim. Och det går lite för bra för Jesus i Kina nu. Så att vi får inte objektivitet vad det gäller siffrorna. Därför att det går för bra. Så man får leta lite grann. Och det spännande i detta är ju att trots att det är en totalitär regim. Alla här vet väl att det är en totalitär regim. Även om vår statsminister, när han gjorde statsbesöket den i den senaste gången, var lite tvivlande. Kommer ni ihåg det? Alla slags reportrar vill ju ha upp liksom mikrofonen i munnen på honom. Och han måste bara säga att det är en diktatur. Men han vill ju inte säga det. Och du vet ju varför. Han hade ju haft medarbetare som på månader i princip hade retat upp hela världen mot Sverige. Kommer ni ihåg det? Först var hon, jag säger inga namn, men det är utrikesministern jag pratar om. Och väckt Balkanspöket. Sen åkte hon ner till Mellersta Östern och vände halva muslimvärlden mot Sverige. Och så erkände de Palestina, så Israels ambassadör i Sverige åkte hem till Israel och sa goodbye, jag vill aldrig komma tillbaka till Sverige. Detta sker under 6 månader och nu är statsministern i Kina och han är ju livrädd för att vrickar jag på tungan nu, då vänder jag hela Kina mot oss också. Jag faktiskt tyckte synd om honom då. Gjorde ni det? Och väldigt vad glada ni ser ut här. Jag kan förstå honom, men jag menar, det blir ju lite löjesskimmer. För vem som helst kan ju gå in på vilken hemsida som helst i Kina och så står det, vi är en diktatur. Därför att jag menar, det är ju något man är stolt på där, va? Eller stolt för. Så det går ju för bra och objektiviteten är ju en utmaning. Men det jag i alla fall säger nu, de olika källorna, det är att, och nu talar jag om de negativa källorna först. De säger att i Kina nu så är det alltså... Så är det 50, ska jag säga så här, nej, de negativa källorna säger att i bakom bamburidorna och järnridorna är det nu 100 miljoner. Alltså det bor ju så mycket folk där, så man tror ju nästan att man hittar på siffrorna. Det är ju astronomiska, men det är sanna siffror alltså. Att bakom dessa järnridor nu så finns det 100 miljoner. Frälsta kineser. Inte kristna. Du vet, att vara frälst där, det är att med livet som insats bli en lärjunge till Jesus. Men det var de negativa. De positiva svarar. Det är ungefär samma, Josef, som när du fick vara med när det begav sig borta i kommunistvärlden i Sovjet. Man visste ju inte, man var ju tvungen att dubbla siffrorna därför man visste ju att det varit en underjordisk verksamhet i 70 år. Så sa man att det var 50 miljoner frälsta i Ryssland, så visste man ju att det är dubbelt så många. Men de syns ju inte, och de positiva källorna säger ju då att det är 50 miljoner kineser som är kopplade till de så kallade registrerade synliga kyrkorna. Medan 150 miljoner kineser frälsta är mer kopplade till den underjordiska verksamheten. Men nu ska du höra, vad alla källor oberoende av varandra säger, det är att nu i Kina år 2015 är det fler kineser frälsta än vad det finns medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet. Det skedde inte när Levi Petrus gick i graven 74. Det sker i vår generation. Det sker nu. Så det är två korta exempel som stadfäster Jesu profetia om sin församling och det som sker vid tidsålderns ände. Nämligen att det ska vara fisk av vad då? Alla slag. Och näten ska vara fulla. Och de två exemplen, de motsäger den ateistiska propagandan i modern tid. Ja, du vet, det är ju så saligt att tala om detta. Det är ju så 19:14. Alltså den där texten om Lukas 14, om mitt hus ska vara fullt. Jag glider över den. Jag lämnar den. Och så kopplar jag dig till när vi ändå har uppe Matteus 13. Till det Jesus säger i versarna innan. Vi säger i vers 39. Så ska jag avsluta med det. Vad tror ni? Har jag för positiv syn på Guds församling innan han rycker upp oss? Hoppas inte den känns glättig. För jag menar över världen, vad vi ser nu, det är ju förföljelse. I Sverige tror vi att vi ska få väckelse utan smälek. Vi vill fixa till en egen slags väckelse som ska vara lite kulturanpassad. Men över världen finns det inte spörd. Så det är inte glättigt jag säger detta. Men jag tror att Guds församling är det vinnande laget. Och då använder Jesus en tänkvärd sats mening om tidsålderns slut i vers 39. Titta på den. Det är en enda vers. Där det står nämligen skördetiden är tidsålderns slut. Inte förfallet. Utan man måste ställa frågan till texten igen. Vad kännetecknar tidsålderns slut, säger Jesus? Skörden är tidsålderns slut. Och då ska jag bara göra ett litet tankeexperiment med er här i sista jag gör nu. Alltså, och vi behöver inte liksom förandliga eller andliggöra det överhuvudtaget. Finns det bara någon liksom logisk idé över det Jesus säger? Att det är i tidsålderns slut det verkliga och de verkliga skördetröskorna ska vara igång. Nu har jag använt flera bilder från Jesus. Lägg märke till, och det är ju förståeligt nog, att de flesta bilderna Jesus använder kommer från lantbruksliv. Det var ju den tiden. Och jag är ju en lantis, landsbygdspojk. Helt ute i fingerspetsarna. Och nu bor jag utanför Trollhättan på ett lantligt område. Jag har en granne och det är en bonde. Det är en stor bonde. Jakobsson. Besök Jakobsson i januari månad hemma hos honom. Och han har stora strumplästar. Han går omkring där i köket. Kanske du kommer och besöker honom och han målar en liten list som han glömde förra säsongen. Och han hinner att sätta sig ner och ta en kopp kaffe med dig i januari månad. Besök Jakobsson i skördetid. Han ser dig inte ens. Och det är som elektricitet runt hela lantbruket. Maskiner högt och lågt. Det finns inte en församling på jorden som just nu upplever väckelse som har en dyster och negativ syn på ändens tid. Men det är församlingar som arbetar natt och dag. Natt och dag. Därför de tror skördetiden är tidsålderns slut. Alltså vår syn på ändens tid gör någonting med vårt engagemang. Nåväl, tillbaka. På Jesu tid bodde det 175 miljoner människor på jorden. Det är mindre än vad det bor bara i ett land nu. Sen tog det 1850 år, ännu längre om du ska räkna ända bort från Adam och Eva. Men vi räknar modern räkneordning nu från Jesu tid. 1850 år, då är vi framme vid 1850. Då blev vi en miljard. Det tog 1850 år. Sen tog det bara 80 år. Då är vi framme vid 1930. Då blev vi 2 miljarder människor. Så det som tog 1850 år, det tog nu bara 80 år. Sen tog det bara 30 år. Då är vi framme vid 1960. Nu börjar många av oss komma ihåg detta. Då blir vi 3 miljarder. Sen tog det bara 18 år. Då är vi framme vid 1900. Jag kollar om ni vaknar nu. Då är vi framme vid 1978. Då blir vi 4. Då kommer de allra flesta ihåg detta. 4 miljarder. Tio år. Vi är framme vid 1988. Det blir 5 miljarder. Där planar befolknings, det man kallade befolkningsexplosionen, ut. Och nu lever vi ungefär i de intervallerna. Ungefär var tionde år. Men det har bromsat in. Blir vi en ny miljard. Och nu är vi alltså cirka 7,5 miljarder människor. Alltså, det man trodde 1988 var ju att vi nu skulle vara någonstans mellan 13 och 15 miljarder människor, sa man 1988. Men alla ser ju och har märkt att statistiken bromsar in. Och jag är ingen profet. Jag bara säger, vi tänker högt en stund. Kan det vara ett tidstecken? Hedningarnas antal är fullt mått. Befolkningsexplosionen har planat ut. Alla ser det. Men då kommer min fråga. Här var det lite fisk i sjön. Och jag som landsbygdspojk, vet du, lantis. Framförallt vi kusiner uppvuxen borta i Dalsland. Landskapet som ingen naturligt kör igenom i Sverige. Man måste ha ärenden dit. Och somrarna, vi fiskade natt och dag. Det var det enda jag gjorde. Var fiska. Metspö och kastspö. Natt och dag. Och vi landsbygdspojkar, lantisar, vi lärde oss det 3 sjöar man kan fiska i. Det ena sjön, det är den sjön som är tom på fisk. Där kan man fiska. Det andra sjön, det är den som har lite fisk. Där kan man också fiska. Och så kan man fiska i de sjöarna som har... Märkligt, vi grabbar landsbygdspojkar. Vi fiskade aldrig i de sjöarna där det var tom på fisk. Vi lantisar, vi fiskade jämt, varje dag, alltid i de sjöar där det var mycket fisk. Varför det? Vi var lantisar. Läsa politikerna det här i Stockholm. Nu blir frågan, tror vi? Vi behöver inte göra det så andligt. Tror vi att Gud har lika mycket vett i huvudet som en lantis, landsbygdspojk? Så han tänker, skörden lägger jag ju inte här när det är lite fisk i sjön. Skörden, den stora stöten, den lägger vi in i slutet på tidsåldern då det är mycket fisk i sjön. Vad tror ni? Jag menar, jag behöver ingen profeti över detta. Jag tycker det är fullt naturligt. Och därför är ju inte detta häpnadsväckande. Utan det har ju naturligtvis kopplat med vad som sker rent naturligt på vår jord. Och i detta globala hänseende. Och därför så är min syn på Guds församling globalt sett väldigt positiv. Jesus sa det i sitt grepp. Men det är ingen självklarhet att Sverige ska vara med i den vågen. Men vi ber och vi hoppas att det ska ske.